God förmiddag, vänner. Roligt att se er. Det var ett tag sedan jag var här, men tack för förtroendet att få komma igen efter många år. Jag har ju under tiden jag inte har varit här så har jag ju fortsatt att resa runt helg efter helg, församling efter församling, både här i Sverige och i andra länder också. Jag hör att Sigfrid är nere, jag visste det för jag pratade med Hotel Orit här om dagen. Och då sa de att Sigfrid är här med en grupp. Ja, hälsa honom. Och så själv var jag nere med en annan grupp, men vi låg i Tel Aviv ställa där nere. Så att det är ett spännande land att åka till och vara i. Och har du inte varit där så rekommenderar jag dig att åka dit så fort som möjligt. Man brukar säga att man får en ny bibel när man är i Israel. Man förstår allting på ett helt annat sätt när man står på platserna. Och vi hör inledningsorden här i den 103 salmen i den tredje versen. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Och eftersom man fick avlägga vittnesbörd förut här så tänkte jag passar på, jag har varit många gånger, inte så många som Sigfrid kanske, men jag har varit många gånger i Israel. Och det är ju det land där Jesus själv vandrade runt och gjorde under. Och jag kommer ihåg, en gång kom jag med en grupp, vi kom in via Sinai upp till Israel. Och när vi damerna gick med käpp och så kom vi över gränsen vid Taba och... Och då säger damerna så här, nu är vi i det landet där Jesus gör under. Så att nu lägger vi käpparna ifrån oss. Och de gick alltså i 10 dagar där nere i Israel utan käppar. Det var ju roligt att se om det berodde på ett under eller om det berodde på vilja. Det vet jag inte, men de gick utan käppar. Men i förra veckan, då fick jag in för mina ögon se Gud göra ett under. Vi var en rätt stor grupp som var nere i hotellet i Tel Aviv, låg stilla för det var en bönekonferens och det var bibelstudier hela dagarna och så var det 2 utflykter. Och den andra dagen vi var där, man lär ju inte känna alla människor på en gång, det tar ju ett tag innan man vet vilka det är som är i gruppen. Men då såg jag en äldre man. Den här äldre mannen, han var med i gruppen därför att hans barn var med på resan. Och jag uppskattar att han var kanske 70 år kanske, där omkring, plus minus 70. Och jag la märke till honom, för han satt hela tiden. När vi var på hotellet så sökte han efter första bästa stol och så såg jag på honom, han hade något fel i benen. Och vi sa första kvällen som vi hade bönemöte. Så vi lade fram för förbön, vi gör ju alltid det i våra möten. Och men den här mannen kom inte fram. Så, det var Kåge Larsson och jag som reste tillsammans med gruppen. Och då säger Kåge att han hade pratat med den här mannen och hans högra ben var alltså skadat. Jag vet inte vad det var, men han gick väldigt dåligt. Och i det vänstra benet, det drog han benet efter sig när han gick så här. Han hade haft en stroke. Så han var nästintill förlamad i det benet. Va? Men Kåge hade haft ett samtal med honom och så blev det bön och mannen kom fram. Och vi var väl ett 10-tal kanske som samlades omkring honom. Och några låg på knä vid sidan om mannen och höll i hans högra ben. Liksom. Eller bad, inte höll i, men... höll om hans högra ben och bad för honom. Och så var kvällen slut och så gick vi och la oss och nästa morgon vid frukost så kommer mannen ner till frukost och är fullständigt helbrägdagjord i det högra benet. Inga som helst problem hade han. Och det blev ju en väldig uppmuntran för gruppen, men det vänstra benet det fick han ju dra med sig när han gick. Va? Han gick väldigt dåligt. Så efter något dygn så hade vi en ny förbönstund. Och nu gjorde vi om processen. Några låg på knä vid golvet här. Och andra stod och ville ha händerna på honom. Ja, det var många som kom fram för förbön. Va? Men den här minnet kom plötsligt fram. Och så bad vi för den här mannen. Och samma sak, det blev kväll. Vi gick och la oss. Och nästa dag skulle vi åka till Jerusalem. Vi hade en utflyktsdag när vi... Och att gå i Jerusalem en hel dag, det tar på krafterna och det är jobbigt, va? Men när han kommer ner till frukost så säger han bara så här: mitt vänstra ben är helt helbrägdagjort. Så hade Herren helat det som han hade fått efter en stroke. Så ena benet tog Herren ena dagen och det andra benet tog han andra dagen. Ni kan tänka er den här mannen som knappt kunde gå när vi kom ner. Han vandrade utan käppar eller ingenting hela dagen i Jerusalem och alla de dagar vi var kvar i Israel. Och när jag sa adjö till honom så tackade han för resan. Gud hade helat honom fullständigt. Och jag har haft förmånen under åren att få vara med och se människor bli helade där nere. Men nu är det ju inget särskilt med det landet. Ja, men Jesus är ju lika närvarande i Landskrona som han är i Jerusalem. Men det är en väldigt uppmuntran att få vandra där nere och läsa och studera ordet. Jag tänkte idag berätta lite fritt bara ur vad som händer nu i Mellanöstern. Jag ser det som sker i Mellanöstern idag. Nu hörde vi i morse att den som är chef eller var chef för IS, alltså det kalifatet där nere i Bagdadi, han dog i natt. Och så hoppas jag att det ska kunna bli lite lugnare där nere. Men jag tänker också på hur Benjamin Netanyahu, premiärministern där nere, han har ju gått ut offentligt nu och sagt att Israel står bakom det kurdiska folkets försök att bli ett självständigt land. Så när hela världen idag i princip går emot det här, va, eller lämnar kurderna, de får sköta sig själv, då träder Israel fram och säger hela Israel står bakom det kurdiska folket. Det är ett folk som liksom Israel har blivit misshandlat genom historien. Det var ju ett, kan vi säga, ett land, Kurdistan. Men segrarmakterna i första och andra världskriget, de styckade ju upp det här landet som de tyckte. Och så blev det, fick Turkiet lite och så fick Irak lite och så fick Iran lite. Och alla fick var sin bit, va? Och det är därför den här frihetsrörelsen pågår där nere. Jag fick också precis innan jag åkte ner till Israel ett meddelande från Pakistan. I Pakistan är det nu det är ingen upprorsrörelse utan det är en intellektuell kamp som man riktar mot regeringen. Och det man säger i den här kampen, så det har inget med tro eller Jesus att göra, va? Men argumenten i den här kampanjen som man riktar, den är alltså från akademiker och intelligensian i Pakistan. Och så säger man så här: vi har öken i Pakistan. Israel hade öken, men Israel har lyckats att driva öknen tillbaka och göra skog och sädesfält utav den. För när jag reste till exempel från Tel Aviv ner till Beersheba, så var det ju, öknen gick vid Tel Avivs gräns. Där började öknen. Och så var det bara sand. Idag när jag åker från Tel Aviv söderut så får jag åka i flera mil alltså. Genom skogar, grönskande fält. Bomullen stod precis färdig, vit på fälten och redo att skördas där. En 5-6 mil ungefär åker jag från Tel Aviv söderut. Där börjar öknen. Så de säger då i Pakistan, Israel hade öken, men de har lyckats att driva det tillbaka. Man säger också där i Pakistan, vårt stora problem är vatten. Det finns inte tillräckligt vatten. Det problemet hade Israel också. I Israel idag överflödar landet utav vatten. Man avsaltar ju alltså Medelhavets vatten på ett fantastiskt sätt som det sprider sig nu i flera länder. Israel hjälper nu Kalifornien som har vattenbrist, va? Så den israeliska kunskapen nu sprider sig i land efter land och förser folk med vatten. Och därför säger man nu i Pakistan också att Israel hade vattenproblem, men de har löst sina problem på, kan man säga, mirakulöst sätt. Och så räknar man upp, man pratar om Pakistan där till exempel, vår sjukvård är under all kritik idag. Det var likadant i Israel. Idag är Israel ett av de ledande länderna vad det gäller sjukvård. Världens största läkemedelsföretag, Teva. När jag åker från Netanya upp till Jerusalem passerar jag denna enorma anläggning där mycket av världens mest kända mediciner produceras. De har 13 000 tekniker som jobbar med att producera medicin för olika. Jag äter själv, eftersom jag har blivit opererad i hjärtat och en hel del andra problem. Jag äter israelisk medicin varenda morgon. Och jag tackar Gud för det. Jag har en stent som det heter, inopererad i strax innan hjärtat. Det är också en israelisk produkt som svenska läkare satt in. Och jag tackar Gud för det. Så de är ledande på ett helt enormt sätt i sin forskning och allting. Nu har jag inte kollat årets Nobelpristagare, men jag vet för 2 år sedan då var det 8 Nobelpristagare, och utav de 8 var det 6 stycken som var judar. Man säger att, ni vet, Israel är utav världens befolkning är de 0,2%. Det är nästan ingenting, 0,2%. Men de tar 35% utav alla Nobelpris. Så det här lilla dammkornet, det tar hem 35% utav alla världens Nobelpris. Så det är något särskilt med det här landet. Och därför, jag vet, Sigfrid är ju pastor här, så jag förstår att ni får höra mycket om Israel, hur fantastiskt det är med deras framsteg. Men de behöver bli frälsta de också. Det finns ingen genväg för att man är jude, utan man måste få upp Jesus som sin personliga frälsare. Och det måste också, kvällarna hade vi pastor Israel Porstar ifrån Ashdod-församlingen. En församling som Israels vänner stödjer och har gjort i flera år. Och församlingen där nere är idag Israels näst största församling. En väldig tillväxt. Och de till exempel det, i Israel finns ju väldigt många fattiga. Vi tror att alla israeler judar är rika, vet ni. Men ja, det finns några Zuckerberg och några till, va, som är ofantligt rika. Men alla de som kommer som invandrare från fattiga länder, de är väldigt fattiga. Då sa man i församlingen där nere att mängder av judar i Ashdod har inte sett Israel, trots att man bor i Israel. Så man gick ut med ett meddelande till folk: vill ni följa med på en utflykt så ska vi visa er Israel. Och det anmälde sig 1500 judar i Ashdod-regionen. Det blev alltså 30 bussar, och där de flesta var alltså ofrälsta. Och så laddar man in dem i bussarna och så kör man upp mot Genesarets sjö. Man stannar på plats efter plats, precis som vi gör när vi är turister eller är där med grupper. Och så berättar man vad Jesus gjorde på den här platsen. Israel Porstar, pastorn där, han började som gatuevangelist. Han gick på gatorna i Tel Aviv och delade ut broschyrer bara så här. Hade ingen församling. Men så började folk att följa honom, och nu har man byggt alltså Israels näst största församling. Det finns idag 240 församlingar i Israel. Karismatiska församlingar, 240. Porstar sa, vi räknar med idag att det finns 400 000 andedöpta judar idag. 400 000 andedöpta judar idag. Och jag tror att det är ett förstadie till det som Zakaria-boken talar om, att då ska 10 män av allehanda tungomål, det är ju skåningar och tyskar och allt vad det är, va? Vi ska fatta en judisk man i mantelfliken och ska vi säga till dem, låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er. Och jag upplever att det här är förstadiet det vi ser idag där nere, det som sker. Så att det är oerhört fascinerande att få se denna väckelse som pågår där nere. Sista gången jag var i Ashdod och pratade med Israel Porstar, pastorn där nere, vid avskedstunden där, så sa han att nu till helgen här, alltså den israeliska helgen, så ska vi ha en väckelsekampanj i Tel Aviv. Alltså en friluftsmöte eller i någon park. Och det är väl inget särskilt med det, tänkte jag. Och så säger han så här, jag räknar med att det kommer 1000 ofrälsta till mötet. Det räknade han med. Och jag tänkte, jag är svensk, vet ni, så här, ja, det blir säkert bra, va? Lycka till, ungefär, va? Så åkte jag hem och så 14 dagar efter fick jag hans månadsbrev. Och då hade man haft den här kampanjen. Och det kom nästan 1000, lite över 900, ofrälsta för att lyssna i mötet. Och så berättar han hur pastorn, nu var det inte han som predikade, det var en av de andra pastorerna. Han gav ett vittnesbörd, och ni som har varit i synagogan någon gång vet ni, de lyssnar inte särskilt mycket på rabbinen när han predikar. I varje fall inte i Malmö. Det är ju så bra med pingstvänner, för de sitter och tittar rakt fram och ser intresserade ut. Va? Men om man är i synagogan så sitter de ibland med ryggen mot och man pratar. Och det var likadant här i mötet. Folk satt med ryggen emot och man pratade, men det var väldigt mycket folk. Och pastorn, han predikade, och så mitt i predikan så stannar han. Då får han ett kunskapens ord. Han säger att det är någon där nere på den sidan, du har den och den sjukdomen. Jesus, eller Messias, helar dig just nu, säger han. Och så är det någon där nere, så säger han, du har det och det problemet. Yeshua, rör vid dig nu. Och så går han igenom en 6-8 stycken. Och nu vet ni, nu vaknar publiken. Vad var det han sa? Ska det ske under här i mötet, nu? Och nu börjar man vända på sig. Nu vill man följa med liksom. Vad är det han säger här framme? Och så fortsätter han predikan. Och sen, precis som att han hade glömt det nästan, så efter en stund så säger han, ja just det, säger han, det var ju några som Herren skulle helbreda göra. Är det någon som jag pekade på som känner att nu har jag blivit frisk? Kan ni räcka upp en hand? Och det är 6 stycken som räcker upp en hand. Och säga att jag blev fullständigt helad när du sa det där ifrån talarstolen. Och nu vet ni, nu vänder sig alla om i publiken. Nu stirrar alla fascinerat på pastorn när han pratar. Och det blir liksom en elektrifierad stämning nästan i mötet. Och så berättar Porstar i brevet att när det kommer till slutet av mötet, så säger han ungefär så här att nu har jag presenterat Jesus för er. Nu ska jag läsa en frälsningsbön. Och är det någon här i församlingen, det fanns alltså över 900 i mötet. Är det någon här i mötet som vill bli frälst? Som vill ta emot Jesus i sitt liv? Läser först och ni läser efter. Och 600 människor reser sig upp och tar emot Jesus till frälsning. Det är den väckelse som idag går över Israel. Och som du som är med, till exempel Israels vänner eller vad du är med och stöttar det här. Det är helt fantastiskt det som sker där nere. Också på det andliga området. Och att vi får vara med om det. Jag åkte taxi där nere på ett ställe och jag upplevde inte att chauffören var frälst. Så där man sitter och pratar väder och så där. Och så frågade han, vad gör du här nere? Eller ni, jag hade min fru med. Men vad gör ni här nere? Ja, vi har en kristen bönekonferens. Aha, säger han. Och vi ligger på Dan Panorama. Jag har ju ett eget hotell, vet ni. Dan Panorama. Jaha, säger han. Och så vi är kristna, säger jag. Och då tar han fram, förstår ni, under solskyddet. Så tar han fram en liten lapp så här, med välpapp. Och där står det Israel. Och så står det alla kommentarer med Abraham, Sara, Isak och vad de hette. Och jag blev helt fascinerad. Plötsligt satt chauffören och hade ett bibelstudium med mig. Och så frågade jag, får jag fotografera den? Så jag skickade den till min fru i baksätet. Så hon fotograferade den. Och så fick han den tillbaka och så vände han på den. Och så höll han ett nytt bibelstudium med mig där nere. Men sen tankar som vi aldrig, vi ser inte det. Svenska är ett fattigt språk på det viset, va. Så lappen åkte tillbaka igen och så tog hon kort på det också. Så det kanske kommer i tidningen Israels vän sen som en kommentar småningom. Så att det är oerhört fint att där nere. Kanske du finns här idag i mötet som på ett särskilt sätt önskar ett vidrörande ifrån Herren. Så är han här. Det är inte jag som gör under. Jag kan bara förmedla bibelordet. Och så är det Herren som sköter liksom allt det där. Jag tänker på, jag ser en broder i rullstol här. Jag träffade en broder, han är ingen kändis, helt okänd förkunnare så där. Han stod och höll sin predikan, det här i Sverige, va? Det var i Blekinge. Han står, han håller sin predikan och han nämnde ju som vi alltid gör. Vi pratar om vad Jesus gör. Han både frälser och han helar och ställer till rätta. Och så var mötet slut och då så sitter en kvinna i rullstol. Och så ropar hon på pastorn. Pastorn, kom för att säga en sak. Så han går fram till henne och så säger han så här. Vill du, så ska du säga till honom att du ska inte bli rädd nu, men din fru som sitter i rullstol kommer att resa sig och börja springa runt i kyrkan. Och mannen han tittar liksom bara på, vad sa han? Jo, du ska inte bli rädd nu, men din fru kommer att resa på sig utan någon hjälp, ingen som drog, ingenting, va? Så han sa det, jag har berättat för din man det du sa. Och då reser sig alltså kvinnan upp ifrån rullstolen och börjar sakta gå runt. Och slutligen så när småspringer hon runt i kyrkan. Är det någon som vill säga halleluja? Så att det är denne Jesus som vi presenterar. Och som du läser om i din egen bibel. Nu ska jag snart börja predika. Stund här i Hesekiels bok. Man frågar mig ofta när jag är ute och reser på olika platser. Så säger man, kan du ge något exempel, Dan? Var är vi nu någonstans i det profetiska skeendet? Och då brukar jag säga, vi är i Hesekiels bok. Kapitel 36, 37, 38 och 39. 36 och 37, där är vi redan. Och 38 och 39, det kommer snart att starta. Och vi talade mycket om det nere på mötena nu i Israel. Därför att det handlar ju om Kapitel 38 och 39 handlar ju om Gog-kriget, ett kommande krig, ett storkrig. Och det var ju väldigt spännande att se då hur Erdogan, som är en del i de namngivna länderna där nere, hur de här länderna nu sluter sig samman. Jag har saknat ibland de här skådespelarna, till exempel så har jag saknat Libyen som står omtalat. Men nu fick jag rapporter att Ryssland bygger nu marinbaser i Benghazi och Tripoli i Libyen. Så nu är de på väg att sugas in liksom i den här sfären. Turkiet hjälper nu Sudan med ekonomisk hjälp för att få ordning på ekonomi. Det var också ett land som jag saknade i den här sfären. Så det verkar nu liksom att nu börjar skådespelarna komma på plats. Och i det 36 kapitlet det sägs det där om hur profeten ska profetera om Israels berg. Det är Judén och Samarien, va? Det är det vi kallar Västbanken. Israels berg. Och där säger fienden då, rätt så de urgamla offerhöjderna, de har nu blivit vår besittning. Och då kan vi se, vilka var de? Ja, dels var det ju den höjdsträckning som Jakob gav till Josef. Det heter på hebreiska då Sichem.